Läns- och riksnytt nummer 33, 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 33, 2024. Utgivningsdag för denna tidning är onsdagen den 23 oktober i appen och på webben. Du som läser den på CD får vänta några dagar. Jag heter Azissa Dawadi. Välkommen! Inslag 1. Årets kongress för SRF är avslutad. Och viktiga frågor som förbundet kommer arbeta med de kommande åren är bland annat rehabilitering, äldrefrågor, digital tillgänglighet och rätten att få lära sig punkt. Vi hör Tina Nomi Södergren, andre vice ordförande. Inslag 2. Vi ska få lyssna på ett reportage om Nasser Hasso, som förlorade synen när han var tonåring. Det handlar också om hur det var att efter många operationer kunna se igen och hur han använder sina erfarenheter i sin utbildning till samhällsplanerare. Han är också intresserad av tillgängliga lekplatser för barn med synnedsättning. Inslag 3. Vad kan man se på plattformsväggarna i årets konstväxlingar i tunnelbanan? Ja, det är både videoverk, böcker och samisk kultur. Vi gör en syntolkning. Inslag 4. Vi avslutar veckans tidning med att återvända till synskadehistoria. Vem var den begåvade flickan Charlotte Säuerling? Hör Gilda Stigby berätta om ett spännande livsöde. Inslag 5, annonser och meddelanden. Och sist i tidningen, där hittar du som vanligt vår redaktionsruta. Gå gärna in på den, där har vi alla våra kontaktuppgifter. Så det är ganska lätt att komma i kontakt med oss på det sätt du önskar, både via mejl och telefon. Nästa vecka så hör du oss igen. Hej så länge!
Inslag 1.
Synskadades riksförbund höll sin kongress den 17-20 oktober i Göteborg. Det är organisationens högsta beslutande organ och kongress är det var tredje år. Niklas Mattsson blev omvald som förbundsordförande för ytterligare en mandatperiod. Vi har med oss Tina Nomi Södergren, vald till andre vice ordförande. Tidigare var hon vice ordförande. Jag säger välkommen.
Tack så mycket. Jag är väldigt glad för att jag är kvar att jobba i förbundsstyrelsen. Jag känner att både vad gäller frågorna så är det en tid när man alla måste sluta sig samman. Och det här är ju en upparbetad del där jag så att säga har jobbat nu under en treårsperiod. Och därför vill jag gärna fortsätta, för vi går ju bakåt i en del frågor och annars så tar man ju små steg framåt liksom i bästa fall. Men hela rättighetsdelen och alla frågor ifrågasätts ju väldigt mycket, och service och stöd för synskadade som länge har varit självklart. Så jag känner ju att det är väldigt viktigt att få fortsätta jobba.
Vilken är den övergripande inriktningen för SRFs arbete de kommande tre åren?
Vi kommer ju att fortsätta jobba med de här frågorna som är ledsagning och färdtjänst. Vi kommer självklart att fortsätta jobba med de digitala frågorna. Vi kan ju inte släppa här. Det är fortfarande liksom ett jättestort gap liksom, där många inte kommer åt digital information, samtidigt som det ställs större och större krav på att man ska vara inne på det. Och många blir ju av med färdtjänst och ledsagartimmar fortfarande, och domar går emot när man överklagar och så här. Så det är ju en väldigt tuff vardag. Rehaben har vi ju jobbat med och kommer att fortsätta jobba med, bland annat i ett projekt på Iris som jobbar med rehabilitering av personer i yrkesverksam ålder. Sen så kommer vi ju naturligtvis, det finns frågor som inte lyfts fram, som vi självklart måste fortsätta arbeta med, för vi har identifierat dem som viktiga. Jag tänker på äldrefrågorna till exempel, där det gjordes en hel del undersökningar under perioden. Och vi måste självklart fortsätta jobba med punktskriften, för att med all teknikutveckling så är det ju många som liksom tänker att det där kan man ordna på annat sätt. Man behöver ingen punktskrift. Och det gör ju att många mer eller mindre inte har ett ordentligt sätt att uttrycka sig i skrift, eller att kunna läsa liksom punktskrift som ett superbra komplement på många delar av livet liksom.
Nytt för årets kongress är att SRF kommer arbeta med öppna brev till politiker och beslutsfattare. Det här är ett sätt att föra fram sitt budskap både till dem och till allmänheten genom att formulera sig i ett mer direkt tilltal och publicera det i till exempel de stora dagstidningarna, på sociala medier eller på andra plattformar. SRF hoppas att det här kan bli ett effektivt sätt att nå ut. De öppna breven kan fokusera på olika frågor, säger Tina Nummi Södergren.
Ett sånt här öppet brev, det kommer att behandla centrala frågor där vi vill se tydliga förändringar. Det är färdtjänsten. Det är fortfarande så att folk nekas tillstånd. Att somliga får sitt tillstånd omprövat varje år. Jag har till och med hört om någon som har fått det var tredje månad. Trots att man har liksom tydliga synskador som inte förändras. Att man har en situation där man inte får ta ledsagare med sig i färdtjänsten fast man skulle behöva det. Att man får fel frågor och trots att man har intyg så liksom tar man inte hänsyn till de intygen från olika myndigheter och instanser som förklarar varför man behöver ha sin färdtjänst på ett visst sätt.
Vem ska det första öppna brevet vara riktat till? Är det statsminister Ulf Kristersson?
Absolut. Han är huvudadressaten. Så han kommer att få det här. Och hur vi sen också väljer att lyfta fram det i övrigt. Där kommer det ju finnas med också ytterligare krav om ledsagning, som ju liksom går bakåt. Rehab och andra frågor, för att människor helt enkelt ska kunna vara delaktiga i samhället och ta del av de saker som finns.
De öppna breven är inte färdigformulerade än, men frågeställningarna är klara. Och en av dem är punktskriftens betydelse för personer med synnedsättning.
Det handlar både om barn i skolan och deras rätt att lära sig punktskrift. Det handlar om vuxnas rätt att lära sig punktskrift om man får en synskada i vuxen ålder och kan använda punktskriften. Och det handlar också om att kunna använda punktskriften i arbetslivet, vilket ju är en väldigt väsentlig del, för att de flesta människor behöver ju hantera skrivet material på olika sätt och kanske både skriva och redigera och jobba med skriftliga material eller granska eller jobba med dem på olika sätt. Och där är det ju oerhört viktigt att man så att säga kan hänga med i den här fantastiska digitala utvecklingen och också använda sin punktskrift. Också när det gäller AI, för den utvecklingen går ju också väldigt fort. Och att man hänger på där med den här utvecklingen. Plus personlig säkerhet, punktskrift i vardagen. Vi har ju redan på medicinförpackningar, vilket ju har varit fantastiskt. Men varför skulle man inte kunna ha det på andra sätt?
Kan du ge några exempel?
Man kanske skulle kunna få uppmärkt olika varor man köper, och sen att vi också kommer till skott med det här med de här touchskärmarna och får tydliga knappar och annat man kan trycka på. Och om det ska vara via annan teknik och så, det vet jag inte, men det är ju otroligt väsentligt.
Ett tredje brev berör frågan om behovet av arbetstekniska hjälpmedel för personer i arbetsför ålder som kan hindras från att börja arbeta för att de inte får sina hjälpmedel i tid.
Det är ju ett jättestort problem att fortfarande så är det ju över 50% arbetslöshet för synskadegruppen. Och vi ser ju att en stor anledning är det här svårigheten att få del av arbetstekniska hjälpmedel. Det tar ofta så lång tid när man har, om man har kommit fram i en anställningsprocess, vilket inte är lätt kan jag säga efter ett helt liv inom arbetsmarknaden där jag har jobbat hela mitt vuxna liv. Men i alla fall, när man väl har kommit till en anställningsintervju och det finns en arbetsgivare som är intresserad av att anställa, då inleds den här processen med arbetstekniska hjälpmedel. Det kan ju ta lång tid att få fram och sen måste man ju lära sig använda dem om man inte har gjort det förut. Det kan ju ta så lång tid så att arbetsgivaren faktiskt känner att den måste anlita någon annan. Att man därmed inte får det här jobbet som man faktiskt har kvalat in och har kompetens för. Och det är en fråga som vi har jobbat länge mot politiken. Och nu känner vi att det måste bli lite verkstad i den. Det måste hända någonting nu.
Förbundet fick också lite bakläxa av medlemmarna. Att SRF inte alltid är tillräckligt inkluderande.
Vi ska liksom bli ett bra alternativ för flera och kunna jobba, och det gäller ju även till exempel personer med flerfunktionsnedsättningar och att lägga upp verksamhet och möten så att alla kan delta. Det handlar ju också om det här digitala gapet och att vissa inte liksom har tillgång till de här hjälpmedlen. Så det är ju en sån tillgänglighet också, och det handlar väldigt mycket om att vi ska öppna upp och liksom ta reda på om personer behöver några speciella förutsättningar för att kunna engagera sig hos oss och vad man är intresserad av att jobba med också. Och sen är det ju rena tillgänglighetsfrågor ibland, att man kan behöva att lokaler och hörselslingor funkar, inte minst att det finns mikrofoner. Jag har ju själv fått en hörselskada för ett år sedan under förra perioden som kom väldigt plötsligt, och ja, jag inser ju, alltså jag har ju länge vetat om att många får hörselskador i kombination med sin synskada, men nu vet jag ju precis hur svårt det kan vara att uppfatta på ett möte, och både digitala möten och i vanliga möten om ljudet inte är bra. Det är ju otroligt viktigt att vi jobbar med frågorna brett och ja, går ut ur comfort zone, helt enkelt bekvämlighetszonen och liksom.
Att också ha ett mer öppet sätt för hur nya personer kan engagera sig i till exempel lokalföreningar tycker Tina Nomi Södergren vore en tillgång för SRF.
Jag tror att det är så i många lokalföreningar, inklusive min egen, att så fort det kommer in någon person som visar intresse så börjar man fundera på vad man kan sätta den i, vilken kommitté eller i vilken styrelse, eller därför att det är sån brist på duktiga personer. Men jag tänker ibland att man kanske ska börja med att ta reda på vad är de intresserade av att göra. Varför kommer de med i SRF? Vad är det för fråga de skulle vilja engagera sig i? Det kanske inte finns i vår lokalförening. Eller kanske delar av det finns hos oss. Men man kanske skulle kunna hjälpa dem till att jobba med de frågor de verkligen vill jobba med. Så jag tänker lite så också, att vi inte bara direkt skulle börja pressa in folk i våran SRF-mall. Utan att liksom försöka se hur kan SRF också möta människorna. Det tror jag är en jätteviktig fråga.
Varför tror du att SRF inte har så många medlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk? Och som kanske kunde vara engagerade i ert arbete?
Nej, och det kan man ju verkligen ifrågasätta. Varför har vi inte det? Vi vet ju att det har kommit jättemånga, både på flykt och med asyl och inte minst senast från Ukraina. Det är ju många av de personerna som har synskador, så då är ju SRF det naturliga alternativet. Jag tänker att både de branschföreningarna som tar emot personer har ju en del som medlemmar, och de är ju också medlemmar i SRF, så det är ju naturligt att de också ska kunna engagera sig i SRF där de finns lokalt eller på sina distrikt om det intresserar dem. Det kräver också att man både har en förståelse för att man kanske ibland behöver ha med tolk under vissa möten om det saker man ska berätta om där det kan vara krångligt, eller att man gör en liten paus för att man ska kunna tolka någonting som någon inte förstår. Jag tror inte att vi tänker på det alltid när vi lägger upp möten och så. Jag kan säga att vi har pratat om det här med olika funktionshinderorganisationer, inte bara SRF. Och där har ju SRF fått mycket beröm för sin synlinjen till exempel. Och där vet jag att man kan få hjälp på engelska, men det är ändå viktigt att de också skulle kunna hänskjuta till branschföreningarna om de får in frågor på någon person som pratar något språk som finns representerat i en branschförening.
I förbundsstyrelsen var det flera ledamöter som blev omvalda, men det tillkom också några nya att hålla ögonen på.
Och flera från Stockholm. Erika Hudson är ju en ung Stockholmsprofil som jobbar både i unga med synnedsättning och kom in på högsta röstetal i styrelsen. Så det tycker jag absolut. Sen har vi ju Neven Milivojevic som har jobbat inom SRF, som jag också tänker är en person att så att säga följa, och som också har jobbat med många frågor inom SRF, bland annat internationella och så. Ja, intressant person att följa. Och så har vi ju min kollega i presidiet, vår nya första vice ordförande Gunilla Thomsson, som ju också bor i Stockholm, men som ju också är aktiv i andra delar av Sverige, har bott länge i Tierp i Uppsala och så här. Men Gunilla är ju en nyvald ledamot i styrelsen, har ju också arbetat inom Riksförbundet och jobbat mycket med ekonomiska frågor och så där. Jobbar nu på föreningen Sveriges dövblinda. Så hon är ju absolut också en person som många känner, men som det ska bli väldigt bra att följa i den här nya rollen. Sen så kom det in en man från Västernorrland som heter Kristoffer Tillin. Så det är en mix av personer som har jobbat och som jobbar vidare.
Då säger jag tack till dig, Tina Nomi Södergren, vald till andre vice ordförande i SRFs förbundsstyrelse.
Tack så mycket.
Övriga styrelsemedlemmar, förutom nämnda tidigare, är Jenny Näslund, Linus Forsberg, Peter Kärnberg, Sam Otazedi, Maria Torstensson, Per Karlström och Dan Andersson.
Inslag 2.
Han var 14 och drömde om att bli fotbollsproffs när han märkte att han började se allt sämre. Snart kunde han bara se ljus och mörker. Några år levde Nasser Hasso med hornhinnesjukdomen keratokonus innan han genomgick flera operationer och fick tillbaka synen. Reporter Åsa Kjellman Irisi på Skånes taltidning träffar honom på en lekplats i Göteborg. Lekplatser är ett ämne som Nasser har skrivit en examensuppsats om. Hur kan de göras mer tillgängliga för barn med synnedsättning? Och just den här lekplatsen fungerar ganska bra.
Kantstenar är kanon. Så som det ser ut på den här lekplatsen så är det väldigt definierat. Det är tydliga kantlinjer och då blir det lättare att orientera sig, lära känna lekplatsen. Man kanske vill vara här 2-3 gånger innan man leker fullt ut. Då vet man var det finns hinder, var gränsen går till sandlådan, vart är liksom stråken. Så jag tycker det är ganska tydligt ändå på den fronten.
På andra sidan sandlådan här, då är det stora stenplattor.
Mm. Det är stora stenplattor och det definierar också, avgränsar var sandlådan är då. Och där vi går nu, liksom, det är ju gångstråket helt enkelt. Och vi kommer över till konstgräsyta kan man säga.
Den är tydligt grön också.
Väldigt grön med bra färger på lekutrustningen här. Och det hjälper otroligt mycket.
Så det här är en bra lekplats för synskadade barn?
Den är god och bra. Jag ska säga den är bra.
Inte helt nöjd.
Inte helt. Det går att göra mer. Jag tänker på att ytan är ju, den dominerar ju av sand. Eller grus, förlåt. Och det är lite det jag personligen har lite svårt för. Att det blir för mycket ljud.
Lekplatsen när vi träffas ligger bredvid ett centralt bostadskvarter i Göteborg. Och när Naser Hasso, som idag är 30 år, under en stor del av sin tonårstid hade en grav synnedsättning, så var det just tydliga färger och ljud som var till hjälp för att han skulle kunna orientera sig. Och han minns hur det kunde vara att besöka en park eller någon form av lekplats då.
Jag skulle säga att det var svårt. Sen skyllde inte jag på själva lekplatserna enbart, utan jag var så envis också. Att inte ta så mycket hjälp kanske. Eller erkänna att jag inte såg helt enkelt också. Men då var det utmaningen med färg just. Färg och grus, men främst färg för min del. Jag vågade inte riktigt lita på lekplatsen eller på parken i stort. Mamma var ju med alltid och hjälpte mig med att känna och liksom lyssna och våga göra det själv. Men jag hade alltid den här oron att okej, nu, vad kommer härnäst? Så kommer jag slå i någonting nu? Jag ville liksom visualisera i mitt eget huvud att okej, hur ser en gunga ut nu igen? Jag vet hur det var när jag såg, men nu minns jag riktigt inte. Men färg var avgörande för mig. Och ljud också såklart.
Hur gammal var du när du märkte att synen började försvinna?
14 började det, när jag fyllde 15. Och den våren så gick det väldigt snabbt. Så att innan sommaren kom då, slutet av nian, då hade det gått långt. Det var redan i det värsta stadiet kan man säga. Så då försvann liksom synen. Jag såg väldigt, väldigt, väldigt suddigt. Jag kunde se om det var ljust eller mörkt, men inte mer än det egentligen.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du plötsligt började upptäcka att synen var sämre?
Det var blandade känslor. Det var någonting som jag inte hade känt innan. Och det var lite läskigt i sig också. Att jag inte visste om jag var rädd eller om jag var vad jag var rädd för. Det kändes tomt. Men sen kom jag fram till, för alltså jag kan inte ge upp nu, utan jag måste kämpa. Såklart med hjälp av läkare och familjemedlemmar och mina föräldrar, så hittade vi ändå att det finns en lösning längre fram i framtiden. Men när den kommer, det visste inte jag då. Så då bestämde jag, nej men jag kämpar på. Nu bestämmer jag här att jag ska se i framtiden.
Så du visste att du skulle kunna se i framtiden?
Ja, det fick jag till med att det går att lösa det här. Men det behövs x antal åtgärder, operationer, behandlingar. Jag fick inte riktigt i början heller klart att det skulle bli bra. Men jag såg ljuset i tunneln i alla fall, långt fram där, att det här kommer och jag vill inte ge upp.
Men du sa att du var envis. Hur yttrade sig det?
Min mamma är väldigt likadan som mig. Hon har aldrig gett upp i hela sitt liv med alla utmaningar och motgångar. Så att jag tror det kommer därifrån mycket. Och sen har jag alltid haft det med mig sedan jag var barn att jag ska lyckas med det jag gör. Det jag brinner för, tycker om. Och då var det fotboll innan jag förlorade synen. Så då var det mycket fokus på det. Som alla andra såklart så ville man ju komma så långt och bli proffs och så. Men sen försvann den drömmen och då blev det tomrum. Och jag var tvungen att liksom fylla det här tomrummet med nya mål och nya syften. Och då blev det här att jag vill se, jag vill fortsätta studera. Jag vill liksom lyckas i livet för mig då. Lyckan som jag definierade det som.
Men du måste ändå ha haft väldigt många svackor antar jag.
Verkligen, det har inte varit lätt. Såklart så har jag ju sagt till mig själv att ja, men när kommer den dagen? Den dagen jag ska ge upp på allt och bara lägga mig platt och säga att jag kan inte det här mer. Nu har jag gått bra med hjälp av alla som har varit i mitt liv och är i mitt liv just nu. Det är de som har hjälpt mig till att ändå stå stark och fortsätta.
Det här med envisheten, för det var också lite en motståndare till det, att du ville inte ta hjälp utan du ville fixa allt själv. Var det så att du liksom inte ville ha vit käpp att gå med eller så?
Det var det verkligen. Jag fick ju mycket liksom fysisk utrustning som jag kunde ta hjälp av. Det var en vit käpp. Allt det där sa jag nej till direkt. Och det var ju mer det här synliga. Att man kunde se att jag var synnedsatt. Eller, det ville jag inte. Utan jag ville utmana det istället, att jag kan klara mig utan att använda vit käpp. Nu när jag tänker tillbaka så borde jag gjort det. Jag kunde ha blivit påkörd egentligen många gånger.
Hur gjorde du då? Lyssnade du eller hur tog du dig fram?
Jag fick ju träna på det. Det var återigen mamma som hjälpte mig mycket med att orientera. Försöka lära mig och känna in rummet eller gatan där jag ska gå. Jag gick en sträcka egentligen. Jag avvek inte alls någon gång, utan jag gick den här raksträckan till torget i Karlstad och sen fortsatte jag till gymnasium. Jag räknade lyktstolpar till varje liksom, övergångsställe. Hur många är det, så fick jag känna på dem. och gå så nära kanten som möjligt. Sen har jag också räknat hur många steg det tar, och sen har jag ju även lärt mig att känna, eller då, nu har jag inte det längre, med benen eller fötterna, liksom vart kanten är, och när, vart lutar det, när jag kommer övergångsstället. Och det tror jag många gör också, att man tar det som hjälp till att orientera sig. Men det var det jag förlitade mig på allra mest.
Men du isolerade dig samtidigt lite grann, alltså genom att då var väldigt, att du måste gå den sträckan när du inte ville ta hjälp.
Absolut, det var nästan bara den sträckan, och så var det en lekplats eller lekpark kan man säga nära där vi bor eller bodde. Så det var den ytan, och så var det torget eller skolan. Och däremellan så var det mycket som jag borde ha gjort. Exempelvis att jag kunde gå ut och äta med mina kompisar eller klasskamrater på gymnasiet, vilket jag inte gjorde för att jag kände mig inte trygg. Jag kunde inte den platsen, så jag var tvungen att studera den först. Ja, men vi skulle gå till McDonald's som var bredvid skolan. Då gick jag hem och liksom började jag göra en research på att okej, jag måste lära mig alla menyer utan till. Om någonting tar slut så måste jag veta vad jag ska beställa, om inte jag ser, för jag ser inte skylten. Hur ungefär ser lokalen ut? Då var det brorsan och mamma som fick hjälpa mig. Men så här stor är den, ingången är på den här sidan. Och ibland kunde jag ta mig till den platsen för att lära känna ytan lite mer. Så att ifall jag skulle hamna i den situationen att jag måste, exempelvis till McDonald's, så kunde jag göra det utan att det skulle bli besvärligt för mina kamrater. Vilket låter väldigt jobbigt egentligen, men så var verkligheten då.
Jag tänker att du var i tonåren när du då förlorade synen i princip helt. Yeah. Det måste också vara en väldigt jobbig tid att göra det på, för då är man ju otroligt beroende av vad andra tycker och tänker och så vidare.
Ja, det var väldigt jobbigt. Jag tycker det var lite skönt att inte se på ett sätt, för då kunde inte jag se andras reaktioner i livet generellt. Men främst, jag vill inte höra liksom någon kommentar eller något taskigt i skolan. Tyvärr så är det ju en sån miljö där man kan bli utsatt när man har en synnedsättning eller annan hinder. Så det var jag väldigt rädd för faktiskt. Men mina klasskamrater visade annat. Alltså när de fick höra att jag inte såg efter en bra bit på utbildningen, så började ju de flesta gråta och säga, varför sa du ingenting från början? Vi kunde hjälpa dig. Men det visste ju inte jag i början. Jag var ju liksom rädd och orolig för att det inte skulle vara så. Så det är jag tacksam för, att jag hade den klassen och de klasskamraterna, och många av dem är mina närmaste vänner nu. Så det känns bra numera.
Och sen har du då utbildat dig i samhällsplanering och stadsplanering. Mm. Och då har du en hel del nytta av att du faktiskt inte har sett under en period.
Verkligen, det har varit verkligen väldigt nyttigt och ta med sig alla erfarenheter just för att se alla hinder. Både ljud, barriärer, hur man kanske borde utforma en stad eller stadsdel eller en lekplats i det här fallet. Så att jag har med mig väldigt mycket in i den här branschen.
Och för att få tillbaka sin syn genomgick Nasser Hasso många jobbiga operationer. Och ljuden som var så betydelsefulla då och som Nasser lyssnade mycket efter när han inte såg, har sen när han började att se bra igen fått en annan betydelse. För nu har han svårt att stänga ut det ljud och sluta lyssna efter dem. Så ibland så sätter han på sig hörlurar när han till exempel kör bil för att få det helt tyst och kunna koncentrera sig. Och ibland sätter han på lugn pianomusik för att kunna slappna av.
Då var det mycket ljud som jag fokuserade på att lära mig att höra mer. Höra på detaljer och för att kunna orientera främst och även studera. Och det är någonting som jag nu tycker är väldigt jobbigt som jag har i vardagen. Att jag hör bra. Jag hör väldigt bra. Och det är ju detaljer jag hör. Jag kan höra ljud långt ifrån. Och det gör att jag inte kan fokusera riktigt. Det stör mig. Så som vi sitter idag, nu hör jag det här ljudet i bakgrunden väldigt nära. För mig så är det irriterande. För att det tar mig från fokuset som vi sitter i just nu. Så jag kan gå runt ibland i stadsrummet eller hemma eller när jag kör bil ibland. Jag måste verkligen ha hörlurar som tar bort ljud eller minimerar ljud så att jag kan fokusera och inte tycka det är jobbigt. Så det är någonting som jag har försökt att få bort, men det går inte riktigt bra. Så det är väldigt jobbigt skulle jag säga.
Kommer du ihåg när du då hade gått igenom den här operationen, eller du har flera operationer, vad längtade du mest efter att kunna se?
Jag ville se mina föräldrar, för den känslan som jag hamnade i då är plötsligt att jag glömde bort ansikten. Men främst så var det föräldrarna som jag liksom försökte hela tiden att komma ihåg, men hur såg pappa ut nu? Och även hur mycket har han åldrats? Eller mamma, hur mycket har hon åldrats? Så det längtade jag fram till att se. Mer än att jag ska se livet i helhet. För där kände jag inte så mycket behov av egentligen. Utan jag lärde mig att leva med den synen jag hade, eller den synnedsättningen. Så att egentligen så var det okej för mig. Men det var mer att föräldrarna, jag ville se dem. Och jag fick en chock också faktiskt. För första gången när jag såg igen, då såg jag pappa. Han var ju med på sjukhuset. Och då tänkte jag direkt så här, men gud, vad, du har blivit gammal nu pappa. Och då började han skratta, bara, men det har ju bara gått 3 år eller 2 år då. Så det var den känslan jag hade. Och sen började det hela att jag kunde se livet igen. Och det var en fantastisk känsla att kunna gå ut, utan att tänka, utan att vara orolig. För den här oron som jag hade hela tiden, den var där fast att jag inte tänkte på det.
Tror du att du hade varit en annan Nasser om du inte hade haft den här synnedsättningen en period i ditt liv?
Absolut. Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag. Just på den fronten av att ha förståelse för andra människor. Att jag har en helt annan syn på livet. Jag är väldigt tacksam som jag lever i just nu då. Att jag har en tacksamhet till livet och allt jag har just nu. Så jag är ganska nöjd på många fronter. Och kämpar vidare med nya mål. Men jag hade inte varit den jag är idag. Det är jag ganska säker på, tror jag. Jag kommer fram till.
Om du träffade någon som har fått diagnosen keratokonus, vad skulle du ge för råd? Har du några råd att ge?
Absolut. Det jag skulle ge som råd är att försöka att ta del av så mycket information som möjligt om just den här sjukdomen och utmaningen. Och inte vara rädd för det som kommer. Och då tänker jag mest på behandlingarna och operationerna som man kan göra om man vill. För de är väldigt utmanande. Men att ta hjälp. Att säga ifrån och beskriva hur du som individ har det. För alla är inte lika. Och be om hjälp. Det skulle vara först på listan.
Gör inte som jag, be om hjälp.
Ja, precis. Gör inte som jag, be om hjälp. Det går utan att be om hjälp eftersom jag ändå gjort det. Men man sparar så mycket tid och energi. Och man lär sig snabbare genom att be om hjälp. Det gör man verkligen.
Det sa Nasser Hasso, som idag studerar vidare på ett magisterprogram i projektledning. Och under sista året på gymnasiet hade han också ett så kallat UF-företag där han föreläste för bland annat blivande optiker, skolklasser och fotbollslag om sina upplevelser av att ha keratokonus. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Inslag 3.
Och så var det dags för årets konstväxlingar på några av våra tunnelbanestationer som pryds med konst, installationer och videoverk. Vi ska ta en närmare titt på några av dem. Vi börjar med Skanstull. Vid nedgången från Ringvägen precis till vänster bakom spärrarna. På väggen när man är på väg till hissen så har man satt upp flera skärmar där man kan se videoverket Koronos med tillhörande ljud. Tidens linjer. Gjort av konstnären Katarina Lövström i samarbete med regissören Måns Nyman. Verket tar fasta på hur tiden tar sig fysisk form i en animation med cirklar i olika färger som expanderar och drar ihop sig. Ungefär som en flerfärgad iris med olika ringar som snurrar och byter färg runt en ofta svart mittpunkt, som även den kan öka och minska i storlek.
Hej, har du lagt märke till den här videoinstallationen?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Varför vet jag inte. Jag har inte ens tänkt på att det är någon videoinstallation. Jag tänkte att det kanske är mer... Nej, det är ingenting. Jag har nog bara gått förbi, rusat förbi, tror jag.
Men om du tittar på det nu, du ser att det är liksom, jag ska inte säga hypnotiskt, men att de här ringarna förändras, och hör också att det är ljud till. Kom!
Ja, nu hör jag. När man stannar till och tar sig tid så hör man lite, ja. Men man hör inte så mycket mycket ljud runt omkring och sådär, så man hör inte i vanliga fall.
Men om du tittar på det, vad tycker du? Får du någon känsla?
Det är lite hypnotiskt skulle jag säga. Man varvar ner. Man kommer ner i puls lite och så. Om man har tid att stanna upp verkligen och ta del av det och så.
Du, vad betyder konsten som finns i tunnelbanan för dig?
Jag tänker så här att offentlig konst är det bra att det blir mer av. För man behöver ju konst överallt och även i vardagen. Och inte att det ska bara finnas, eller så kallat bara finnas gallerier och på museer. Där man måste gå till en plats för att uppleva konst.
Men ska vi titta på den här bara? Kan du inte bara associera helt fritt här? Vad har du för? Får du någon känsla?
Jag får två känslor. Jag tänker spontant på solen, tänker jag. Jag vet inte om det har med de runda, starka färgerna, den runda formen. Jag tänker också på den här bilden som i alla fall fanns förr i tiden när inga program sändes på tv. Där färgrika, vad stod det, SVT eller någonting på den här bilden liksom, som bara fanns där, som fyllde utrymmet när det inte fanns ett program. Så det är de två sakerna jag tänker på. Och själva den här konsten också inramat på något sätt som små tvs, vilket kanske förstärker det.
Ja, det var en testbild, den du tänker på.
Exakt.
Ja, du och jag, det är inte, yngre människor vet inte vad det är för någonting, men jag kommer ihåg vad du menar för något.
Ja, jag menar, utan att avslöja min ålder kan jag säga att ja, jag kommer också ihåg det.
Vad heter du?
Dusan heter jag.
Tack.
Vi tar oss vidare till Fridhemsplan där de gula plattformsväggarna nu pryds av den samiska konstnären Britta Markat Labba som genom broderi, måleri och grafik gör historiska och personliga nedslag av livet i Sápmi, samernas land. Och här på Fridhemsplan så är tavlorna finns alltså på den norrgående plattformen. Den som går mot Hässelby, Vällingby och Åkeshov. Mot den gula bakgrunden så ser de här målningarna ut som en saga nästan. Det är folkloristiskt. Det ser ut som att det är vävt och som har tagit foton på väven som man ser själva sömmarna. Och målat på tyg. De här tavlorna, några är kanske 2 gånger 1,5 meter och några kanske är 6-7 meter långa. Och det är renar och det är träd. Och det är kåtor och det är vitt landskap, snö. Och det är människor som vandrar långa stigar. Så man får en episk känsla av landskap, miljö och kanske, jag vet inte, historia på något sätt. På Slussen har konstnären Marja-Lena Sillanpää skapat verket Böcker. För så länge hon kan minnas har hon samlat på böcker. Här är det massvis av dem, sammanfogade i olika sorters collage som man sen har fotograferat av. Många böckerna är gamla, slitna. De kan vara öppna, sidor som gulnat. Vissa har hon ritat i, strukit under meningar med olika färgpennor, ramat in citat. Vissa är klippta i, som om de vore pappersmaterial att göra annat av. Men det ger ett kärleksfullt förhållande till böcker.
Får du någon känsla när du ser det här?
Alltså, konst. Känner ju känslan av konst.
Ja.
På något sätt. Inte så mycket mer.
Brukar du läsa?
Nej. Nej.
Tycker du att det är fint?
Ja, ganska snyggt ändå. Lite unikt.
Det här sa Abbas.
Hej, har du lagt märke till konsten här på Slussen?
Ja, det har jag gjort. Jag tittar alltid efter vad som är uppe just för tillfället.
Hur kommer det sig att du gör det?
Jag är intresserad. Jag tycker det är spännande med konst. Och jag tycker det är kul att de hänger upp konst här på tunnelbanan. Och Slussen brukar vara riktigt bra.
Okej, men då kan du jämföra den här med alla andra år. Vad är det du ser för någonting då?
Det är det är böcker som man har liksom gjort om. Så det är någon som har liksom skurit i böcker och målat i böcker och så är det fotografier då.
En boksida som är fotograferad här på svart botten och så är det ju flera boksidor. Det är ju, man har strimlat en boksida och till och med tagit ut det här strimlet så att det är hål i boken.
Jag vet ju inte vad det är för böcker, men jag tänker inte att det är någonting. Jag tänker att alltså, konstnärer kan göra väldigt lustiga saker ibland. Nu är det ju svårt att veta för att man är inte så nära. Det är väl kanske en grej som är lite svår med den här utställningen, om man ska säga. Att när det är så lite mindre bilder om man inte riktigt förstår. För annars är de duktiga på att liksom smälla upp ganska stora verk här. Så att förstå direkt, visuellt, så, ja, det är det här. Men jag tycker att jag älskar böcker, så att jag tycker att böcker är vackra och tycker att det är väldigt fint det här. Jag tycker det är underbart att se.
Är du ingen ljudboksmänniska?
Jag lyssnar på ljudböcker ibland, men jag gillar fysiska böcker.
Varför det?
Jag tycker de är fina, jag tycker de känns bra i handen. Tycker om känslan av papper och så. Hur det låter också när man bläddrar, det tycker jag är fint.
Vad läser du nu?
Jag läser Mojan heter han ju. Den som fick Nobelpriset för något år sedan. En bok som heter Det röda fältet heter det. Jättejobbig bok. Men bra.
Handlar om?
Handlar om Kina under en period när de var ockuperade av Japan. Och så är det en släkthistoria kan man väl säga. Om en familj som odlar durra. Det är en jättelång krönika. Så den är ganska episk.
Så då fick vi ett boktips här. Och vem fick vi det ifrån?
Jag heter Nathalie Sallas.
Förutom de stationer vi har varit på så finns också konstväxlingar på Mariatorget, Gärdet och Zinkensdamm. Vill du läsa mer om det här så sök på Konstväxlingar i tunnelbanan. Inslag 4.
Vi berättar om en mycket betydelsefull kvinna som genom historien hamnat lite i skuggan av en betydligt mer känd man, nämligen Per Aron Borg, Manila-institutets grundare. Hon nämns i historieböckerna som Per Aron Borgs första blinda elev, som hjälpte honom vid starten av den första organiserade blindundervisningen i Sverige. För att få veta mer om vem hon var och vart hon tog vägen har Gilda Stiby gjort ett omfattande detektivarbete i arkiven. Fram växte en fantastisk historia om en blind kvinnas öde kring sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet.
Ett människoliv, det är ju som en väv. Och livsvävarna, de berör ju varandra. Och i de här mötena så uppstår ju konturerna av ett liv. Och det är precis så vi ska försöka hitta fram till hur såg Charlottes liv ut.
Några dikter, några sångtexter, ett par skrivprov i planskrift av de äldsta som finns bevarade i Sverige faktiskt. Och så en harpa. Det är de saker som finns kvar i våra dagar efter Antoinette Charlotte Sojerling, eller Sejerling som man också säger. Ändå har Gilda Stiby på Synskadades museum en hel pärm med papper framför sig. Charlotte Sojerling står det på den och den är fylld med gamla dokument, dagboksanteckningar, brev. Det är sånt som andra har skrivit om henne. För avtryck har hon satt den här Charlotte, även om hon inte riktigt syns själv. Det är inte som med Per Aron Borg, som alla än idag kan se stå staty framför Manilaskolan på Djurgården. Men frågan är om det alls skulle finnas någon skola där om det inte vore för Charlotte. Det började på hösten 1807 när Per Aron Borg av en tillfällighet kommer i kontakt med den blinda, då drygt 20 år gamla Charlotte Sojerling på ett fruntimmerspensionat i Stockholm. Borg brukade ge kvinnorna där musiklektioner. Och med Charlotte började det med harpa. Men sen blev det snabbt andra ämnen också. För Borg märkte snart att hon gjorde otroliga framsteg. Hon lärde sig tyska och franska på nolltid och efter bara 7 månaders undervisning ville Borg visa upp henne och ordnade en offentlig examination i Stockholms börshus med en mängd prominenta personer närvarande i publiken. Borg hade nämligen fått en idé.
Efter de här 7 månaderna så är han alltså helt lyrisk och han ser framför sig då att det här är någonting som han verkligen skulle vilja och skulle kunna ägna sig åt om han fick pengar till det. Och då skriver han så här. Min blick är fästad på en allmän undervisningsanstalt för blinde. Där av dessa vanligen till hospitaler och fattighus dömda bröder. Man kunde göra verksamma samhällsmänniskor där man bland dessa olyckliga kunde utså frön eller principer som med mera utveckling av världen eller högre undervisning kunde dana forskaren eller tänkaren eller den lärde eller talangerna eller den nyttige och alltid säkert den genom sin omskapning lyckliga.
Det var så det började och det gick vägen. Examinationspubliken lättade på plånböckerna och Borg fick medel till att utöka undervisningen och fortsätta, i alla fall ett år till. Sen gjorde han en ny examination, berättar Gilda. Då var det fler elever med och i publiken närvarade själva drottningen, Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp. Men den som alla talade om efter det här tillfället var Charlotte Sojerling.
Det finns alltså ett ögonvittne som en bibliotekarie gör väl. Och han är väldigt imponerad av Charlotte. Och han skriver så här. Av alla eleverna har ingen gjort större framsteg än mamsell Antoinette Charlotte Sojerling. Utom den färdighet i fruntimmerslöjor hon vunnit och ökat äger hon ovanlig håg att lära både språk och vetenskaper. Samt förer pennan att skriva en redig och läslig stil. Hon spelade harpa och sjöng egna verser. Och efter det gick hon fram till drottningen för att överlämna sina egna handskrivna rader med verserna. Och när drottningen då nedlät sig till att tala med henne och uttrycka sin välvilja, då blev mamsell Sejerling så djupt rörd över så mycket hög nåd att hon svimmade. En närvarande åskådare, greve Gustav Snoilsky, på det livligaste intagen av denna scen, författade genast en sång i underdånighet ställd till drottningen och ut i vilket avseende på hennes nyss anförda bland annat heter Här den blinda sångmön rörd sig ter och av vanmakt dignar ner. Ja, men det är lite underbart. Är inte det här lite 1700-tal över det här fortfarande, va? Att genast så diktar man en sång.
Man kan ju tänka att det var precis rätt sak av Charlotte att göra också. Ja. Att svimma på ett nobelt sätt.
Det är precis det jag tänker komma till här nu. Hon spelade ju Per Aron Borg i händerna och helt makalöst. Och för inte kan man tänka sig att vem som helst skulle ha klarat av att ta en publik med storm på det sättet som hon gör både 1808 och 1809. Vem var egentligen den här flickan som Per Aron Borg benämner då som fattig och olycklig?
Charlotte Sojerling var dotter till en framstående teaterdirektör. Hennes mamma var skådespelerska och de drev vad som då var det högst ansedda teatersällskapet i Sverige vid den tiden. Charlotte var alltså uppvuxen med teater. Hon hade själv varit med och spelat och sjungit. Hon hade stor scenvana. Hennes pappa var tysk från början och han var den som införde Molière och Racine i Sverige och som översatte deras pjäser från franska till svenska. Med andra ord var det nog heller inte första gången som Charlotte kom i kontakt med de här språken. När Charlottes pappa dog fortsatte hennes mamma att driva teatern. I början av 1800-talet flyttade de till Finland och Charlotte följde med. Fast efter en tid skickas hon tillbaka till Sverige för att genomgå en ögonoperation för att kanske få synen tillbaka. Men den misslyckas. Och pengarna var slut. Och Charlotte hamnar på ett pensionat för fattiga kvinnor.
Frågan är ju hur mycket Per Aron Borg visste om allt det hon bar med sig av kunskaper och annat när han började undervisa henne. Det kittlade ju säkert hans pedagogiska fåfänga i alla fall att hon gjorde så otroligt snabba framsteg. Och det kanske gynnade henne också eftersom hon var lite strandsatt när han träffade henne.
Efter att Charlotte och Per Aron Borg träffats så flyttar hon in hos dem i deras hem och bor sedan kvar hos Borg och hans fru i 3 år. Under tiden startas Allmänna institutet för blinda och dövstumma upp. Och undervisningen bedrivs inne i centrala Stockholm och Charlotte hjälper till att undervisa de andra eleverna. Per Aron Borg och Charlotte Sojerling arbetar tätt tillsammans.
Han är helt betagen i hennes lysande intellekt. Och 1808 så låter han trycka en skrift där han konstaterar att kvinnor klarar av de flesta yrken lika bra som män. Han menade att så många områden hade berövats kvinnorna. Och han säger sig också ha kommit fram till att det mest lämpliga yrket för Charlotte är läkaryrket. Och att han förberett för medicinsk undervisning av 2 läkare. Så du kan ju tänka dig vilken lycka alltså. Han lägger fram oändliga möjligheter framför hennes fötter. Och att tala för kvinnorna på det sättet han gjorde, det var långt, 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 långt före hans tid.
Det var ett själarnas möte, säger Gilda Stiby. Och för Charlotte var det definitivt något mer också. Så på hösten 1809 dör Per Aron Borgs fru. I samma veva har även Borg varit sjuk och han har vårdats i hemmet av en sjuksköterska. Och alldeles snart efter den första fruns död så gifter han om sig med henne.
Då bryter Charlotte helt med Borg. Och reser därifrån. Och hur den här brytningen har gått till vet vi ju inte. Vi kan bara gissa att den täta och fantastiska samarbete som de hade. Troligtvis hennes förälskelse måste ha blivit en grym besvikelse. När han går och gifter om sig direkt med någon annan. Man kan ana kanske lite av arkivmaterialet att både hans döende fru och familjen kan ha rått honom att gifta sig med den här. Jag vet inte om det kan ha funnits synpunkter på att de var oroliga att han skulle gifta sig med en blind eller så. För det är klart det fanns mycket fördomar. Men det vet vi som sagt inte. Men däremot så framkommer det ju att det var dramatik kring det här avskedet mellan dem.
Charlotte Sojerling reser till Finland till sin mamma. Men mamman har stora ekonomiska problem. Hon sitter häktad på grund av obetalda skulder. Charlotte uppträder med sin sång och sin harpa, men det är svårt att klara sig. Då kommer det ett erbjudande från Ryssland. Ryktet om Charlotte har spridit sig och den ryska kejsarinnan har fått höra talas om den unga kvinnan som var med och startade blindundervisningen i Sverige. Och nu vill hon att Charlotte Sojerling ska komma till Sankt Petersburg för att arbeta vid det nystartade blindinstitutet där. Det gör Charlotte. När hon sen efter flera år kommer tillbaka till Finland får hon ett brev. Det är daterat den 24 mars 1818 och det är från Per Aron Borg som vill att hon ska komma hem.
Det står så här. Du må döma mitt hjärta och mitt uppförande hur du vill. Jag är likväl alltid densamma och om du icke precis hatar en vän som du fordom hade tillgivenhet för så kom åter till honom. Du är inte allenast välkommen för honom utan för hans tredje hustru som kände dig och 1000 gånger beklagat dig. Ty hon led på samma gång som du, samma för världen dolda smärta fastän för olika föremål. Alltså olycklig kärlek får man väl nästan förstå, va? Du kan med din ankomst hit både bereda din egen lugna framtid och bidraga till din fostrares glädje, heder och lycka.
Det är inte bara av omtanke han skriver. För så här 8 år efter deras separation behöver Per Aron Borg Charlotte Sojerling igen. Det har nämligen skurit sig rejält mellan honom och drottningen och det har blivit konflikter mellan lärarna på Manila där hans institut numera ligger. Situationen är allvarlig, men Charlotte Sojerling, tänker han, hon skulle kunna ställa allt till rätta igen. Om hon kom hem. Men det gör hon inte. Inte förrän 1823. Då har Borg, bara några månader tidigare, mer eller mindre flytt från Sverige till Lissabon på grund av de djupa konflikter som han hamnat i här hemma. Och när han är borta dyker Charlotte Sojerling upp. När drottningen fyller år anordnas en middag till drottningens ära ute på Manila dit Charlotte bjuds in. Där finns också Per Aron Borgs tredje hustru, Majken kallad. Och hon berättar om Charlotte Sojerlings återkomst i ett brev till Borg.
Och då skriver Majken så här. Nu ska jag roa dig med några berättelser. Den 8 november var drottningens födelsedag, på vilken Åman ställde en middagsmåltid för de dövstumma. Även var Åman så artig och bjöd mig och Charlotte Sejerling var bjuden. Som jag helt uppriktigt måste säga väckte ett allmänt uppseende och bifall.
Det är återigen Charlotte Sojerling som snor hela showen. Borgs hustru beskriver hur riksdagsmännen blir så rörda att de faller i gråt när Charlotte improviserar en visa till drottningens ära. Och alla blir som förtrollade, även Borgs nuvarande hustru.
Du kan aldrig tro vilket djupt intryck detta gjorde på mitt hjärta. Och jag tyckte du genom slitningarna med Charlotte förlorat vad du i tiden aldrig kunde återfinna. Nämligen en varelse igenom vars hela själstillgivenhet och geni du kunnat gjort det största underverk med och förskaffat dig ett odödligt namn. Genom föreningen med henne. Genom föreningen med henne, skriver hon alltså. Alltså så hon i princip tycker att han var dum som inte gifte sig med henne.
Vilken idiot det var som inte tog henne.
5 år senare kommer Per Aron Borg tillbaka till Stockholm efter en dramatisk seglats från Lissabon. Bara en månad efter hans ankomst dör Charlotte Sojerling. Men de hinner träffas, Borg och hon, en gång till. Och det har då gått 18 år sedan sist. Charlotte har nämligen skrivit ett testamente där det står att hennes trotjänarinna ska få det som hon har kvar när hon dör. Hon kallar till sig Per Aron Borg för att få testamentet bevittnat. Han kommer tillsammans med en annan man. Dagen efter är Charlotte död. I Per Aron Borgs dagboksanteckningar nämner han henne bara 2 gånger. När de först träffas och så nu.
25 september 1828. Dog Charlotte Sejerling. Vilken som min första blinda elev utgjort en så betydelig del av mitt instituts historia och i avseende på min person visat så märkvärdiga drag av tacksamhet, tillgivenhet stark och slutligt rättvisande.
Vad tror du hände då när de sågs igen efter 18 år?
Ja, det kan man verkligen bara spekulera kring. Kanske ingenting, och det kanske krossade henne.
Det här var ett avsnitt i Lotta Hedins reportageserie om synskadehistoria från Synskadades museum. Vi hörde även Gilda Stigby berätta. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Almåsa Havshotell. DBFK. Testa digital ledsagning. DBFK. Århemstugan. Fotografiska museet. Tillgänglig fotoutställning. SRF Norrort. Medlemsmöte. SRF Solna Sundbyberg medlemsträff, besök på Iris hjälpmedel. Nu kommer flera annonser från SRF Stockholm Gotland. Besök på bak- och chokladmässan. Höstlovsbesök i tunnelbanan. Julbord Värmdö. Tematräff digital kunskap. Testa Bodyflight. Träff på Värmdö. Träffar i Nacka. julmarknad Taxinge slott, prova på träning Friskis och Svettis i Tyresö. Det var sista annonsen. Nu flera annonser från SRF Stockholms stad. Pubkväll. Torsdagscafé. Vinprovning. Studieförbundet Sensus sjung i kör på Medborgarplatsen. Syskonbandet familjeaktiviteter på höstlovet. Och till sist syskonbandet kurs i ljudredigering.
Hösthelg på Almåsa. Lys upp mörkret med en hösthelg på Almåsa. Det här året går den i äpplets tecken. Givet blir det också träning, god mat och dryck. Ni anländer till middag torsdag 31 oktober och avreser efter frukost 3 november. Pris 2 850 kronor per person i dubbelrum och 3 450 kronor i enkelrum. Barn 4-12 år, 1 320 kronor. Anmäl dig till receptionen genom att ringa 08 500 404 80 eller mejla till receptionen@almasa.se. På torsdag 31 oktober anländer ni som sagt till middag klockan 18. Fredag 1 november har vi en promenad 9.30. 10.30 är det träning. 12 lunch. 13.30-15 så kommer Helen och Mons från Villa Berglidens äppelmusteri och lär oss mer om äpple, föreläsning och provning. 15.30 härlig bastu och jacuzzi i Strandhuset och klockan 18 är det middag. Lördag 2 november 9:30 promenad. Klockan 11 är det äppelquiz. Klockan 12 lunch. Klockan 14 vi lagar något gott med äpple. 14.00 träning och klockan 18 är det middag. Söndag 3 november är det frukost mellan 7.30 och 9.30 och därefter utcheckning.
Hej, det är Anna Nilsson från DBFK. DBFK har lite olika aktiviteter på gång under oktober månad. Digital ledsagning. Vi har hyrt ett system från Nordic Evolution med digital ledsagning. Det är ett system som gör att man blir guidad på en rutt som man har lagt med 1 centimeters precision. Och vi testade i helgen i Orhem och det var faktiskt jättehäftigt. Under den här månaden så kommer vi att prova på Hammarby IP eller runt Hammarby IP på torsdagar. Den 10, 17 och 24 oktober. Och mellan 18 och cirka 20. Anmäl dig till Anna Nilsson 073-102-5480 eller på hemsidan www.dbfk.se. Anmäl dig om du är intresserad tisdagen innan varje torsdag. Och adressen till Hammarby IP är Finnmalmgränsväg 45. Och det är jätteviktigt att du säger till om du kommer. Så det är möjligt att vi kanske kommer att vara någon annanstans. Så jag hoppas att vi ses då. Och är du nyfiken på systemet så hör av dig. För vi vill prova det så mycket som möjligt under den här månaden. Nu är det dags att stänga klubbstugan i Orhem för säsongen. Och det gör vi den 27 oktober. Först så kommer det vara en promenad från Hökarängen, Lingvägen 171 till Orhem. Där har man också möjlighet att prova ett systemet med digital ledsagning. Och det tar kanske 1,5 timme att gå dit. Och när vi kommer fram så är det stugstängning och då finns det äppelpaj som lockar. Anmäl dig till antingen promenaden till stugstängningen eller båda två. Till Anna Nilsson på 073-102-5480. 073-102-5480. Och du kan också anmäla dig till en av dem eller båda på hemsidan. www.dbfk.se. Jag hoppas att vi ses i Orhem. Och meddel senast den 24 om du kommer. Och det är bra att veta om du behöver ledsagare på promenaden. Hoppas vi ses!
Canon i samarbete med Synskadades Riksförbund. Se tillgänglig fotoutställning på Fotografiska. Välkommen till fotoutställningen World Unseen på Fotografiska museet som bjuder in besökare, blinda, synsvaga och seende att uppleva fotografier på ett nytt, tillgängligt och fascinerande sätt. Fotografierna åtföljs av ett taktilt tryck av bilden, ljudbeskrivningar och punktskrift. Bilderna kommer också fördunklas eller grumlas på skiftande sätt för att visa olika typer av synnedsättningar. Utställningen innehåller verk från välkända och prisbelönade fotografer. Du kan också höra fotograferna beskriva bilderna och berätta historierna bakom dem. Det kommer finnas guidade visningar och personal finns på plats vid varje verk. Plats, Fotografiska museet i Stockholm. Ingång, evententrén på kajsidan, alltså inte huvudentrén. Adress, Stadsgårdshamnen 24, tillgänglig entré. Datum och tid, 29 till 31 oktober, mellan klockan 10.00 till 18.00. Utställningen är gratis, ledarhund och ledsagare är givetvis välkomna. För bokning och mer information ring Elif Biljar på telefon 073 978 86 52. Jag upprepar 073 978 86 52. Vänta inte med att boka din plats. Det är begränsat antal platser. Välkommen!
Inbjudan till medlemsmöte i SRF Norrort. SRF Norrort inbjuder till medlemsmöte den 4.11. klockan 13-14.30 på Littgräns 4 i Stora konferensrummet. Program: Thomas Nilsson, ordförande i äldrenämnden, kommer att berätta om nämndens verksamhet. Kaffe eller te kommer att serveras. Anmälan till Jorel Sjödin, e-post gorel.sjodin@gmail.com eller telefon 070-788-6779. Välkomna, önskar styrelsen för SRF Norrort.
SRF Solna Sundbyberg inbjuder till medlemsträff fredagen den 25.10 mellan klockan 10.00 till 12.00. Vi besöker Iris hjälpmedelsbutik. Bra för alla, nödvändiga för många. Vi träffas i Iris hjälpmedelsbutik på Östgötagatan 83 i Stockholm. Tunnelbana till Skanstull. Och efter besöket bjuder föreningen på kaffe och kaka på något fik i närheten. Sista anmälningsdag är onsdagen den 23.10. Anmälan görs till Fiorella på kansliet på telefon 08-462-4503 eller e-post fiorella.okvist@srfstockholmgotland.se eller till Magnus på telefon 08-462-4518 eller e-post magnus.lindmark@srfstockholmgotland.se. Varmt välkomna!
Följ med SRF Stockholm Gotland på en dag full av inspiration inom mat, vin, bakning och choklad. Du kan delta på vin- och matprovningar, få inspiration från kända kockar, champagne, testa smarriga bakverk och praliner, prova smakrik street food, öl, destillat och massor av shoppingmöjligheter. Låter det intressant? Då ska du hänga med när distriktet besöker Food and Wine och Bak- och chokladmässan. Och det gör vi lördagen den 9 november klockan 9.45 till klockan 16.00 på Stockholmsmässan. Anmäler dig gör du senast den 29 oktober till anmalan@srfstockholmgotland.se eller till 08 462 45 30. Meddela om du har med en ledsagare eller om du vill att vi ordnar en. Har du frågor, kontakta Sofia på 08 462 45 17. Deltagaravgiften är 250 kronor. I det ingår inträde till mässan, en gemensam lunch och ledsagning vid behov. Välkommen!
Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland bjuder in alla barn, ungdomar med familjer till ett besök i Stockholms tunnelbana i samband med höstlovet. Söndagen den 3 november är vi inbjudna att besöka Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Det vill säga den tunnelbanestation som ligger allra längst ned under marken här i Stockholm. Vi kommer att hälsa på personalen på stationen. Du kommer få många chanser att ställa frågor. Och vi kommer att få lära oss vad man ska göra om man tappar bort den man reser med. Det är MTR som vi fått i uppdrag av SL att informera om SLs lokaltrafik. Och syftet är även att göra unga resenärer tryggare. Så det här är ett bra tillfälle att lämna dina synpunkter. SRF Stockholm Gotland passar även på att dela ut goodiebags med tema höstlov till alla barn och ungdomar. Kom gärna, ta med kanske farmor, en kusin eller en kompis. Alla är varmt välkomna, men fokus är på barn och ungdomar med familjer. Plats, Kungsträdgårdens tunnelbanestation, ingång Arsenalsgatan. Datumet är alltså söndagen den 3 november och vi träffas innanför spärrarna klockan 12:45. 12:45. Besöket tar cirka en timme. Det är gratis att vara med, men alla deltagare måste ha giltig färdbiljett. Du behöver inte vara medlem i SRF. Anmälan senast den 25 oktober. Ange ålder på medföljande barn och ungdomar så att goodiebaggen kan anpassas. Hör gärna av dig om du har några frågor. Anmälan gör du till anmalan@srfstockholmgotland.se eller per telefon till mig, Kristina Ljung, på telefon 08 462 45 08. Hoppas att ni vill vara med.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till julbord i Värmdö. Vi äter en god jullunch på Bullandö Marina Krog, vackert belägen vid havet. Mer information kommer längre fram, men boka in datumet redan nu. Fredagen den 6 december klockan 12-15. Anmälan och frågor till Birgitta Westberg på telefonnummer 0762 52 2023. Senast den 28 november. Priset för jullunchen är 350 kronor om du är medlem i SRF och ordinarie pris 695 för övriga. Vill du bli medlem är du välkommen att kontakta Britta Eskils-Janse på telefonnummer 08 462 45 16. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder tillsammans med Länsstyrelsen in till två tematräffar. För dig som har en synnedsättning och vill lära dig mer om den digitala teknikens möjligheter. Du får hjälp av en person som själv är synskadad att testa hur du kan använda din mobil eller surfplatta med hjälp av förstoring eller tal. Om du inte har en egen mobil eller platta får du låna en på plats. Alla som har en synnedsättning och som inte riktigt känner sig hemma i den digitala världen är välkomna. Datumen för dessa prova på tillfällen är 12 och 26 november mellan klockan 11 och 14. Adressen är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Skanstull. Träffarna är gratis och du anmäler dig genom att mejla till anmalan@srfstockholmgotland.se eller ringa på vår telefonsvarare, telefonnummer 08 462 45 30. Och du kan givetvis ställa frågor på antingen mejl eller telefonsvarare om du vill, så kontaktar vi dig. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder in dig att prova på Bodyflight fredagen den 15 november. Upplev hur det känns att sväva fritt i en vindtunnel. Vi besöker Bodyflight Bromma för att uppleva samma härliga pirr i magen som ett fallskärmshopp. Vindstyrkan anpassas till varje enskild flygare, vilket gör att alla kan flyga oavsett tidigare erfarenheter och fysiska förutsättningar. Du flyger tillsammans med en instruktör in i en vindtunnel under 2 minuter. Medlemspriset är 350 kronor för medlemmar i SRF, enskild eller familjemedlem. Då ingår även fika, det vill säga smörgås och festis eller kaffe. Övriga betalar ordinarie pris på 635 kronor för flygning och då tillkommer även avgift för fika. Betalningen görs senast den 25 oktober till plusgirokonto 595-93-4. Även anmälan ska vara inne då den 25 oktober. Ange namn, ålder, antal personer som ska flyga och eventuell medföljare samt eventuell specialkost. Anmälan görs till anmalan@srfstockholmgotland.se eller till Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08. Datumet är alltså fredagen den 15 november och vi samlas i entrén klockan 16.30. Aktiviteten börjar med viktiga instruktioner, så det är viktigt att alla är på plats i tid. Vi beräknas vara klara cirka 18.30, lite beroende på hur många som anmäler sig. Lämpliga kläder, gympadojor och bekväma kläder. Du får låna flygdräkt, hjälm och glasögon och du kommer även att få öronproppar. Har du frågor om aktiviteten så hör gärna av dig eller läs mer på Bodyflights hemsida. Lämplig ålder är från 3 år och uppåt.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till träff på Värmdö den 7 november klockan 13-15. Temat är hälsa. Vi pratar nyttig mat och vegetarisk kost. Vi ses i nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum snett mittemot apoteket. Åker du färdtjänst, meddela Birgitta det när du anmäler dig. Ange adress Skärgårdsvägen 7 när du bokar färdtjänsten. Du anmäler dig till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23 senast den 5 november. Välkommen! Nacka kommun i samarbete med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi samtalar och utbyter information och erfarenheter 5 torsdagar under hösten. Nästa tillfälle är den 21 november. Klockan 14-15.30. Platsen är Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör Frida Ambros på telefonnummer 070 431 84 83. E-post om du vill mejla är frida.ambros@nacka.se. Välkommen! SRF Stockholm Gotland anordnar en bussutflykt till Taxinge slott och dess julmarknad lördagen den 23 november. Detaljerad information kommer nästa vecka, men om du är intresserad, gör en notering redan nu. Du kan förstås också anmäla dig på anmalan@srfstockholmgotland.se. Välkommen! Prova på träning med Friskis och Svettis i Tyresö. Hur funkar det på ett gym och vilken sorts träning kan man få där? Kom med 2 lördagar nu i november och prova på cirkelgym och spinning. Vi tittar också på vilka andra träningsformer som finns. Vi ses lördagen den 16 november klockan 15.30 till 17.30 och den 23 november klockan 14-15.30. För mer information, mejla anmalan@srfstockholmgotland.se eller ring Helena Andersson på 0765 27 77 08. Den här aktiviteten är gratis. Välkommen!
SRF Stockholms stad. Kom till vår pub lördagen den 9 november. Efter föreningens höstmöte lördagen den 9 november är alla varmt välkomna till vår novemberpub. Alltså oavsett om man har deltagit på höstmötet eller inte. Joakim Centervik och Kai Nordqvist står för musikunderhållningen. Den här gången serveras korv med bröd samt pizzabitar. Dessutom har vi som vanligt öl, vin, alkoholfria drycker och snacks till försäljning. Pubben öppnar när höstmötet är slut, senast klockan 18. Adressen är som vanligt Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. I anslutning till pubben anordnas även en vinprovning. Se separat annons för mer information. Varmt välkomna! SRF Stockholms stad, torsdagscafé den 14 november. Välkommen till vårt torsdagscafé den 14 november. Den här gången bjuder vi på ett spännande quiz. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad välkomna till vinprovning med Göran. I anslutning till föreningens pub efter höstmötet anordnar Göran Ringblom en vinprovning i en separat lokal. Provningstema. Vi provar 4 röda viner varav 3 stycken baseras på de mest kända druvsorterna. Tid lördagen den 9 november klockan 18. Plats Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen, Värners rum. Anmälan som är bindande görs till kansliet på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Anmäl dig senast måndagen den 4 november. Antalet deltagare är begränsat till 10 stycken. Deltagaravgiften 200 kronor betalas endast med kontanter på plats direkt till Göran. Ytterligare upplysningar lämnas av Göran 070 739 5584. Avstå gärna från parfym före provningen. Välkomna!
Hej, jag heter Nina Sederlund och jag ringer om att vi i kören på Medborgarplatsen söker körkompisar. Och det är på Kreativt Center, Census, på Medborgarplatsen. Och vi sjunger mellan tisdagar mellan 17.45 till 19.15. Alltså vi har en kör för synskadade där vi håller till på Medborgarplatsen. Det är en dynamisk, skön stämning och alla är så välkomna att sjunga med oss. Tack så mycket. Hej!
Syskonbandet bjuder in till familjeaktivitet på höstlovet. Ja, kom och var som kyrkrottan. Spring runt i skrymslen och känn på saker som vanliga kyrkobesökare inte känner till. Och du får lägga tassarna på pedaler och spakar till den alldeles nya stora orgeln och höra hur ljudet låter i hela kyrkan. De som visar oss det är kyrkomusiker Gunilla Werner. Hon visar oss orgeln. Och Sofie Puranen är diakon. Hon visar oss runt i skrymslen och vrån. Efteråt, vid ungefär klockan 5, så äter vi ekologisk middag tillsammans. Plats för detta är Söderledskyrkan, precis vid Hökarängens tunnelbana i Stockholm. Tid är onsdagen den 30 oktober klockan 16 till 18. Och pris, det är bara vuxna som betalar och det är 60 kronor för själva måltiden. Arrangör för detta är Kristna Synskadades Förening Syskonbandet och Söderledskyrkan. Du anmäler dig till Syskonbandet och på måndagen innan, den 28 oktober alltså, 2 dagar innan, så önskar vi din och familjens anmälan, hur många ni blir och så, till Tina @syskonbandet.se eller ring 08 641 30 95. Välkomna alla gamla och nya men nyfikna kyrkrottor.
Kurs i ljudredigering. Ja, nu bjuder vi in igen till den efterfrågade kursen i ljudredigering med programmet Goldwave. Och vi, det är Syskonbandet som är Kristna Synskadades Förening. Kursen vänder sig denna gång både till dig som är helt ny på att redigera ljud och för dig som vill lära dig mer utifrån programmet Goldwave. Därför är kursen på 2 hela dagar, torsdagen och fredagen den 7 och 8 november. För dig som redan kan hel del så är det möjligt att ansluta först på fredagen. Vi håller till på Ekumeniska centret där syskonbandet har kontor vid Alviks torg i Bromma. På nybörjarkursen sist lärde jag mig till exempel det här. Att klippa och klistra in musik och prat. Och det är inte så att jag gjort detta pratet i en tagning, utan jag har klippt bort pauser och annat svammel. Det är sånt vi lär oss på kursen. Kursledare är Isabelle Ulfsdotter som är journalist och har erfarenhet av både radio- och poddproduktion. Och vi använder oss helt av navigering med tangentbordet. Pris 600 kronor om du är med båda dagarna och då ingår maten också och det finns ledsagare på plats. Anmäl dig till mig tina@syskonbandet.se eller 08-641-3095. Hör du detta först efter anmälningstiden gått ut den 24 oktober så hör av dig ändå vid intresse. Det kan finnas en plats kvar för dig. Läs också mer på syskonbandet.se.
Läns och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 4508. Alltså 08 462 4508. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka? Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns och riksnytt.